Det vi har framför oss idag är som sagt Guds fruktan. Och jag tänkte börja med vad det betyder. Kanske du undrar, det är väl det du här får prata om. Och det är det, men vi ska faktiskt börja i den änden. För det är ett ord som vi tycker är läskigt. För att vi har en viss bild av vad vi tänker att fruktan är. Och då tänker vi, är det så jag ska förhålla mig till Gud? Men i grund och botten så handlar gudsfruktan om att visa en respekt inför Gud. Att se vem han är, hur liten jag är i jämförelse. Och att visa den respekten som han förtjänar på grund av det. Och när jag och Hanna pratade lite om det här så tog hon exemplet med Aslan i C.S. Lewis böcker om Narnia. Alltså det här att det är ett kärleksfullt lejon, men det är fortfarande ett lejon. Och även om man vet att det här lejonet är ett snällt lejon, så är det också ett lejon. Alltså det är fortfarande en fruktan eller en respekt bara att vara i närheten av ett sånt djur. Och samma sak här. Att inse att jag kommer faktiskt inför den levande guden, skaparen av universum. Och när jag började förbereda så började jag i den här texten från Lukas, när Jesus korsfästs. Och den kommer ligga liksom i bakgrunden lite när vi rör oss igenom det här ämnet. Men det kommer också en annan text från Hosea 10. Ni får jättegärna slå upp den i biblarna. Jag kommer läsa ur Folkbibeln. Det är skönt att läsa sin egen bibel, men jag tror inte det kommer vara några konstigheter att hänga med. Men gudsfruktan återkommer hela tiden i Bibeln. I första Timoteusbrevet så står det att gudsfruktan är något nyttigt. Det är något vi ska träna oss i till och med. I psalmerna så är gudsfruktan något som man glädjer sig i. Något som man ber om mer utav. Så att det är ett väldigt viktigt ämne och viktigt att förstå. Och vi ska börja läsa då från Hosea 10:1. Och det är Gud som talar till Israel. Och det som kommer att leda till exilen. Det vill säga, om Gud hade samlat det här folket till sig, som vi kommer att se av en anledning, så är det nu också att Gud varnar dem för att de är på fel väg. Och där kommer vi att börja. Så 10:1 till och med 4 ska vi börja med. Israel var en frodig vinstock som bar frukt. Men ju mer frukt han fick, desto fler altaren byggde han. Ju bättre det gick för hans land, desto finare stoder reste han. Deras hjärta är delat. Nu ska de lida sitt straff. Han ska själv bryta ner deras altaren och förstöra deras stoder. Nu ska de säga, vi har ingen kung, för vi fruktar inte Herren. Och en kung, vad skulle han kunna göra för oss? De talar tomma ord, de svär falska eder och sluter förbund. Och domen skjuter upp som en giftig planta ur åkerns fåror. Hårda ord. Men Gud är faktiskt ganska hårda, för att man är på fel väg. Alltså Gud, det han försöker göra, det är att förnya skapelsen. I den israeliska självbilden så fanns det tanken om att Gud har kallat oss för att vara ett ljus för den här världen. För att ställa den till rätta. För att hantera det som har gått fel genom vad Adam har gjort, så att säga. Och det Gud säger nu är ju att det är som att räddningsfartyget håller på att sjunka. Det har liksom börjat läcka in vatten. Då är det faktiskt ganska allvarligt. Alltså de kommer att säga, vi har en kung, för vi har inte fruktat Herren. Och om de så hade en kung, vad skulle han kunna göra? Och då skjuter domen upp som en giftig planta. Men som alltid när Gud kommer med ett domsord så följer också ett löfte i vers 12. Då säger Gud så här. Så åt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud. Bryt er ny mark. För det är tid att söka Herren tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er. Ni har plöjt ogudaktighet. Ni har skördat orättfärdighet. Ni har ätit lögnens frukt. För du har förlitat dig på din egen väg och dina många hjältar. Alltså det Gud parallellt säger är ju också att återvänd till din Gud igen. Vänd om från den här vägen. Så längtar Gud inte efter någonting annat än att välsigna. Ännu en gång. Och när Jesus kommer ridande över Olivberget så kommer han österifrån. Och det som Lukas vill göra väldigt tydligt är att här är det Gud själv som återvänder till sitt tempel och sin stad. Men som vi ser, istället för frukt så fann han tistla och avgudaltaren. Det är det Jesus säger. Och när han kommer över krönet på Olivberget, ridandes på åsnan, så står det i Lukas att han faller i gråt. Och så säger han så här att om du bara hade förstått vad som hade gett dig fred, men det är dolt för dina ögon. Och nu kommer allt att rivas ner, för du förstod inte när Herren besökte dig. Alltså istället för Guds fruktan så möts Jesus av en hop människor som släpar honom ut för att korsfästas mellan de där två rövarna på den lilla dödskalleformade kullen precis utanför stadsmuren. Alltså precis som hela människan hade gjort, hela mänskligheten, så förkastade också de nu Gud som kung över sig en gång till. Alltså Jesus hänger ju på det där korset egentligen på grund av en brist på gudsfruktan. Alltså när han släpas till det där korset så är det ju av exakt det ledarskapet som påstod sig vänta på den dagen när Gud skulle återvända till sitt tempel och till sin stad för att upprätta. Alltså de väntade på Guds rike. Men de insåg inte, eller kanske de inte ville inse, vem det egentligen var de stod inför. Att den här mannen faktiskt är universums skapare själv. Romarna, de fruktade inte Gud, de hånade honom också. Ledarskapet, de fruktade honom inte. Och inte ens rövaren som själv hänger på korset fruktar Gud. I alla fall inte den ena av dem. Alltså, domen hade skjutit upp som en giftig planta vid åkerns fåror. Men en av dem inser ju, mer eller mindre, vem det är han pratar om. Han inser att det här är på något vis Gud själv. Jag tror inte att han har en perfekt utlagd teologi kring det. Men någonting inser han. Guds fruktan, det var den vördnaden, det var den respekten som Israel hade känt när Guds närvaro hade sänkt sig ner över berget Horeb. Det var eld och det var blixtar och rök och basunljud. Det var så heligt att varken djur eller människor kan komma ens till fotet av berget i Andra Mosebok. Alltså hela världen skakar och Mose får till slut gå upp och ta emot förbundet av Gud. Och det som den här andra rövaren inser är att nu har samma Guds närvaro sänkt sig över ett annat berg. Och han är en av få som inser att det här är samma Gud som återvänder. Och så säger han, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Sannoliken säger Jesus att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Alltså universums skapare har återvänt för att förnya och upprätta. Och ironin är ju ganska stark att det bara är han som förstår det. Och när Gud återvände den här gången så var det inte med eld och rök. Även om elden kommer senare på pingstdagen. Det finns en parallell där. Utan den här gången så var det i formen av en sargad och misshandlad man. Han var föraktad och övergiven av människor, säger Jesaja. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en man, en som man skylar ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterar honom. Och en sån gudsfruktan, att inse vem det är vi står inför. Det är det som är så uppfriskande när vi möter någon som är nyfrälst. Alltså de står ofta i någon form av förundran inför Gud. De har inte så mycket förutfattade meningar. De vet bara att de har fått lära känna Gud. Och det är liksom, det är utgångsläget. Och det får vi faktiskt se mer och mer. Alltså Gud gör ju någonting just nu. Helt plötsligt så börjar vi se fler och fler människor stå i just den förundran inför Gud. Det är som att de får se både Guds majestät och Guds kärlek. Och förundras av det. Och vi kanske är bra på kärleken och inte alltid lika bra på Guds majestät. Men jag tycker att vår kyrka här, när den är som absolut bäst, det är när vi sjunger O helga natt med fullt band och orgel och allting. Det är ju Guds majestät. Det är förundran, tycker jag. Och den nyfrälste, när den står där, den ställer ofta lite andra frågor. Ofta är det inte, vad kan jag få ut av Gud? Utan frågan är mycket mer grundläggande. Vem är den här guden som jag har fått lära känna? Hurdan är han? Och hur ska jag följa honom i mitt liv? Alltså fokuset är ju på Gud som man precis har fått möta. Och de anar att på något vis, precis som rövaren på korset, att sanningen i det här, det kommer påverka allting annat i mitt liv. Att Guds existens, att Jesu uppståndelse, det är inte en bonus till hur jag ser på världen, utan det är helt centralt. Alltså det är genom det som vi kommer att se på allting annat. Det kommer bestämma vilka svar vi ger på vår fråga. Det kommer ändra hur vi ser på oss själva och på andra människor. Och utan uppståndelsen, då kollapsar sanningsanspråket som Jesus gör. Alltså det är som att den bärande bjälken har visat sig vara mörken. Eller för att använda en annan bild, det är som att grunden var inte på en klippa, det var på sand. Och all eventuell världsbild man har byggt ovanpå det kommer att rasa ner i slukhålet som bildas. För att om Gud nu finns, om Jesus är den han säger att han är, så är han den där bärande bjälken som sanningen hänger på, som moralen hänger på, som meningen hänger på. Och i så fall så är han standarden för vad som är sant och falskt, vad som är rätt och fel. Och det är ju inte jag som är det. Det är ju början till Guds fruktan. Och samtidigt blir ju då avsaknad av Guds fruktan. Det är som att börja riva upp ett mörkt golv. Men problemet med att börja riva upp ett mörkt golv är att det är väldigt svårt att veta var jag kan stanna någonstans. Man kan riva upp lite till och lite till. Tills det inte finns så mycket kvar. Och det gäller oavsett om vi säger att Gud inte finns, eller faktiskt om vi säger att Gud finns och att Jesus uppstod, men att vi lever som att han inte gör det och har gjort det. Så när vi börjar bryta upp det golvet, så kommer först och främst sanningen att bli relativ. Sanningen finns inte hos Gud, och den stora sanningen, så att säga, den stora berättelsen, det kollapsar ner i många små sanningar. Det är rätt för mig, det kan vara rätt för dig, men det finns egentligen ingenting bindande. Man blir, som vi brukar kalla det, postmodern. Att alla lever i sin egen bubbla. Men det gäller ju också i så fall moraliska lagar. Alltså moralen blir ju subjektiv. Det utgår bara från vad jag känner, vad jag vill. Och det är precis det som leder till domarbokens mörker. Alltså om man läser domarboken så tycker man att den är förfärligt mörk, förfärligt blodig, och det är ju hela poängen. Författaren återkommer hela tiden till att på den tiden så fanns det ingen kung i Israel. Underförstått, inte heller Gud var kung. Och så säger han, var och en gjorde vad han själv fann för gott. Man gjorde vad man kände för att det fanns ingen högre mening med det. Alltså utan Gud så finns det inte en djupare mening. Det finns ingen kompassriktning. Det är som att det där sanden som är ett vika, det slukhålet, det kommer också att sluka mig. Och när väl man relativiserar sanningen, då kommer det också leda till att moralen kollapsar och blir subjektiv. Man blir, som det heter, en nihilist. Det finns ingenting egentligen. Ingen mening, ingen mål. Det är faktiskt ganska nära mellan att ormen har sagt i Edens lustgård i första Mosebok 3 att har Gud verkligen sagt, till att två kapitel senare Abels blod ropar till Gud från marken efter att han har blivit mördad av sin bror. Och vi lämnar ju faktiskt det kanske blodigaste åren, om man kan säga så, vi är 25 år in på det nya århundradet, men alltså 1900-talet, det var ju det mest sekulära och också det mest blodiga århundradet mänskligheten någonsin har erfarit. Vi kan såklart undvika den här slutsatsen, men då lever vi i förnekelse om nu inte Jesus är uppstånden. Alltså vi lever som att Gud lever, när han i själva verket visat sig vara död. Och för det tredje, den tredje biten av det här mörkna golvet är att jag själv blir centrum i universum. Alltså, den hyperegoism som vi ser, det är ju ingen slump. Alltså, det är ju den ofrånkomliga konsekvensen av att slita upp golvet vi själva står på. Alltså, är Gud död, då måste vi själva försöka ta hans plats. Och vårt liv blir både kort och absurt. Vi har inte mycket att komma med. Som Paulus säger att om Kristus inte har uppstått, då kan vi äta och dricka, för imorgon så dör vi. Men om Gud inte finns, då följer det också rent logiskt att då är vi inte hans avbild. Alltså det som definierar oss och vårt människovärde finns inte. Det var ju lite det som han var inne på. Nu ska vi försöka sänka priset på en 50-lapp genom att säga fula ord till den. Det här är ju motsvarigheten. Men skulle Riksbanken och svenska staten sluta existera, ja, men då är den 50-lappen inte värd någonting. Det är ju den som garanterar värdet i den. Då är jag, för att citera en känd artist, och är vi inte mer än fuktiga robotar. Vi är maskiner för att föra vidare DNA, men fuktiga robotar, de har inget människovärde och ingen mening. Det blir ganska mörkt. Som sagt, man kan låtsas som att det inte är där man landar, men då tittar man på hägringen, illusionen, och försöker leva efter den. En generation av postmodernister har uppfostrat en generation av nihilister. Det är kanske inte jättekonstigt att vi får se den där fula plantan, den giftiga plantan, sticka upp ur jorden. Så allting står och faller på, alltså, Gud, är han död eller inte, för att använda en gammal filosofs ord. Är Jesus uppstånden eller är han bara avrättad? Det de första kristna sa var tydligt: vi har mött honom. Alltså, vi var inte med på den här planen att Jesus skulle dö på det här sättet, att han överhuvudtaget skulle dö. Men vi har mött honom uppstånden. Och nu ser världen annorlunda ut. Och har Jesus genom uppståndelsen bevisats vara universums herre, då kan han också komma med anspråk på den här världen och också på den här skrynkliga 50-lappen, så att säga. Det kan vara obekvämt, absolut. Och det är ett fritt val. Du får säga ja eller nej, som den här glättiga salmen lyder. Men det är ju ett val. Det är ett val av väg, men kanske inte av konsekvens. Alltså, att det är fritt för mig att välja bort Gud. Men då väljer jag faktiskt också bort livet själv. Den som ger livet, den som upprätthåller livet. Och det betyder ju att det är där vi hamnar på något vis. Så vår samtid har brutit upp golvet, de har brutit och brutit. Den vet alltså inte var den är på väg. Den ändrar sig, den flackar fram och tillbaka, det har den alltid gjort. Ena årtiondet så tänker vi att det här är vägen, andra årtiondet så är det precis tvärt emot. Och de senaste åren är vi kanske kvittot på det på något vis. Alltså, vi vet inte vart vi är på väg som kultur. Och när slukhålet öppnar sig så är det många som kanske är angelägna att kasta sig i det av någon anledning. Gör vi det vi har gjort, så kommer vi också skörda det vi har skördat. Hur funkar det för oss egentligen? Men vi som församling är kallade till en annan väg. Alltså, samma projekt som Gud har påbörjat, att ställa skapelsen till rätta, den pågår fortfarande. Och är det någon poäng som Paulus hela tiden försöker hamra hem, så är det genom församlingen. Det är genom församlingen som Gud ska sätta, så att säga, de kosmiska makterna på plats. Att de här människorna som Gud har räddat åt sig, de är nu både ett tecken på vad Gud har gjort, men också på något sätt de som tjänarna som springer ut för att göra sin herres vilja, att sprida hans rike. Men om vi ska gå en annan väg, då måste vi också undvika att bara längta efter att accepteras. För att vi ser ju det. Miriam Bryant gör en låt, en poplåt, som nämner Jesus. Och det är det enda man hör sen. i flera år efteråt. Eller en kristen profil i TV4. För det känns så bra att få vara i ljuset lite. Alltså vi tänker, yes, vi syns, förstår ni. Vi får vara med. Att helt plötsligt så får vi vara inne i värmen lite igen. Men som vår Herre sa, gläd er inte över att ungdomsbarometern nämner er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Hör du som har öron att höra med. Alltså att vi riskerar att glädjas över att få vara med när det som egentligen händer är ju att Gud gör ju någonting. Jag sa det med de här, helt plötsligt så, jag tycker jag ser många människor där det, så många som blir frälsta. Alltså människor som mer eller mindre ramlar in på en gudstjänst och möter Gud. Alltså det behöver vi glädjas över. Att det är en ny tid. Och som så ofta i kyrkans historia så sker det samtidigt som det också är ganska mörka tider. Vi har varit här innan i mångt och mycket. Men vi är kallade till en annan väg. Och en tid av förnyelse. Det är alltid snårigt, det är alltid svårt. Det är fullt av frestelser och villovägar. Men precis som Jesus i öknen så måste vi också våga att inte falla för frestelsen. Att kämpa för att inte falla för den. Alltså för just nu det kommer många gamla irrläror, många avgudar som dyker upp i nya, ny skepnad och nya kläder. Alltså den som säger att vi måste hänga med i tiden är inte det minsta nytänkande. Det har alltid varit kyrkans frestelse. Och många gånger så har vi fallit för den. Och då väljer vi också många gånger att hoppa ner i, så att säga, slukhålet. Vi måste våga vara annorlunda. De första kristna, en stor del av det som drog människor till de här församlingarna, det var att de här människorna lever annorlunda. Det var inte helt ovanligt i romarriket att fick du ett barn du inte ville ha, du fick en flicka du inte ville ha, då la man ut den, la den på närmsta soptipp. De kristna blev kända som de där märkliga människorna som adopterade de här barnen. De var människorna som levde i familjer som verkade korsa gränser. Här var det både slavar och fria, män och kvinnor, judar och hedningar som samlade runt Jesus var en familj. Alltså nu tänker vi, ja men vilken fin idé. Så. Men det är ju för att vi kan ta det fullkomligt för givet. Alltså då var det närmast samhällsomstöttande. Det är ingen slump att den här gruppen förföljs som den gör. För att hela det romerska samhället var byggt på att den där pyramiden måste hållas. Det var någon som jämförde slaveriet i romarriket med vad förbränningsmotorn är för oss. Det var det som fick hela samhället att fungera överhuvudtaget. Och att när någon kommer och säger att här har både slaven och slavens ägare samma herre. Läs hur Paulus hanterar Filemon till exempel, den förrymda slaven i Filemonbrevet. Fullkomligt samhällsomvälvande. Och senast igår så hörde jag i en föreläsningsserie med Timothy Keller. Han pratade om hur till och med hur de kristna sörjde var annorlunda. Alltså det här var en kultur som var helt besatt av ära. Det vill säga man skulle vara stoisk, man skulle bita ihop för att äran var det viktigaste. Och så mycket hopp efter liv eller efter döden, det kunde man inte vänta på. Alltså en kultur besatt av ära så grät de kristna, de sörjde de som hade gått bort. Men också i en kultur utan hopp så gladde man sig också. För man sa, må de uppstå i härlighet. Vi sörjer dem för att de är borta. Vi sörjer dem för att döden är en ful inkräktare i Guds goda skapelse. Men de gladde sig också för att den här människan nu vilar den hos Gud. Redan idag är de med Jesus i paradiset. Och en dag ska de få uppstå i härlighet till ny himmel och ny jord. De var annorlunda för att om Kristus nu var uppstånden, då kunde de inte göra annat än att leva på ett helt nytt sätt. Och att vi inte tycker att det var så konstigt, deras värderingar, men det är för att vi är så stöpta i det fortfarande. Vi måste också leva annorlunda för att människor i allmänhet är ju trötta på vad världen ger. Vi är ju i en återvändsgränd. Alltså de längtar efter något nytt. De längtar efter klippan som håller. De längtar efter levande vatten. Alltså ska vi då inte ge dem att dricka? När det är den längtan de har. Alltså allt för länge så har vi matat med känslor istället för substans. Vi har matat med det som vi tror att människor vill höra istället för sanning. Men människor är trötta på det. Vi borde vara trötta på det. Alltså Gud kallar oss, han kallar dig. Men jag vill bara stryka under. Gud kallar inte dig till mer städgrupper. Han kräver inte av dig att du ska ställa upp lite till. Det är inte förnyelse. Gud kallar dig till barnaskapet. Alltså samma Gud som i eld och rök klev ner på berget Horeb. Samma Gud som sträckte ut sina armar och dog på korset. Samma Gud kallar dig till barnaskapet med honom. Eventuellt tjänande kan komma sen. Du måste först komma till honom. Och där har du ingenting du måste bära med dig. Tvärtom har du en hel del du måste släppa. Det här vet vi, hörni. Alltså anden manar våra hjärtan, drar i oss, kallar till gudsfruktan, till längtan efter honom, efter en annan väg. Alltså gudsfruktan, responsen ska inte vara att den skrämmer oss bort från Gud. Alltså tvärtom ska det vara någonting som väcker en förundran i oss. Alltså vi inser att Gud är så stor, lejonen är så farliga. Och ändå är det just den guden som kallar mig till honom. Som förlåter mig och reser mig på fötter igen och sätter mig på nya vägar. Guds nya skapelseverk har redan börjat med korset och uppståndelsen. Alltså ett adekvat svar på Guds fruktan, det är att försöka komma så nära Jesus jag bara kan. Det är att inse att vi har det faktiskt ganska förtvivlat illa här nere. Sånt har man inte riktigt fått säga. Det har varit lite hårt. Men alltså, tror vi något annat längre? Ärligt talat. Det är ganska förtvivlat. Det är att inse vårt behov av förnyelse. Alltså, samhället måste förnyas. Vår kultur, våra församlingar och jag själv. Alltså, Gud måste börja med mitt hjärta. Att förnya mig. Och det gäller oavsett om jag har vandrat med Jesus i 10 minuter eller i 80 år. Jag måste fortfarande komma till klippan och få dricka av det där levande vattnet. För nu så händer ju någonting. Som sagt, vi står inför helt nya tider. Det sitter många här som minns senaste gången som Gud väldigt tydligt utgöt sin ande, visade sin kraft. När förnyelsen har blivit så intensiv att det blir vad vi kallar för väckelse. Jag vet att det sitter flera här som har upplevt det flera gånger om till och med. Men vi längtar ju efter att få se det igen. Eller hur? Det är väl det vi vill. Alltså vi som församling, vi finns ju här av en anledning. Vi finns ju här för att Gud tidigare har förnyat. Tidigare har omformat och samlat människor. Och det är tid för det kanske igen. Det är tid att söka Herren tills han kommer åter och låter rättfärdigheten regna över den torra jorden. Längtar du efter det? Längtar du efter att se Guds rättfärdighet få vattna jorden? Alltså avgudarna har ju lämnat oss i sticket, som de alltid gör. Alltså vi måste ju ropa till Herren, gör någonting, vi går under. Och vi måste be Gud, förnya mig. Gör mig till den där friska källan. Det är bara Jesus som kan göra det. Vi ber tillsammans. Herre, du är den som älskar oss. Du är den som älskar skapelsen. Du är den som förlåter. Den som lyfter upp i dyn och ställer oss på våra fötter, Herre. Och Herre, förlåt oss de gånger som vi har misslyckats. Förlåt oss när vi har tappat blicken från dig. Vi låter tistlarna växa upp och skymma, Herre, och kväva. Förlåt när vi har sökt människors gillande istället för din, Herre. För att vi har gått vår egen väg och låtit elden brinna ut, Herre. Och Herre, nu ber vi dig. Skapa ett odelat hjärta i oss, Herre. Väck en längtan i oss, en sann gudsfruktan, Herre. Låt oss få se, inte genom rädsla utan genom kärlek, Herre, vad du har gjort för oss och vad du vill göra med oss. Och vi ber för vår församling att du gör oss redo inför den tid som är. Att möta människor, att ta hand om människor, att sända människor, Herre. Och vi ber att du helar oss så att vi blir hela. Du rena oss så att vi blir rena. Tack för att vi får bli och vara dina barn, Herre. Tack för att vi får leva i ljuset av din uppståndelse, Herre. Och ditt nyskapande. Amen.